Varmt välkommen till det 21 avsnittet av podcasten Skönhetens väg, hopp för en ny tid. Jag heter Anna Larsson och det här avsnittet handlar om att skönhetens väg är mystikens väg. Det är ett avsnitt som i mystikens anda är både ett avslut och en ny början. Det här avsnittet är det sista i serien om skuggarbete. Det är det sista avsnittet av säsong 2 av podcasten. Men det är också en ny början. Det är en portal till nästa nivå av medvetenhet. För någonting händer när vi knäcker koden. När vi ser igenom skuggarbete och ser hur vår egen skugga fungerar, så kan vi inte gå tillbaka. Det finns inget i det som vi kan göra ogjort. Så när vi lärt oss känna igen vår egen skugga och ta ansvar för den, då börjar en ny resa. En ny resa med större självmedvetenhet. Och med den medvetenheten kommer ett större ansvar, men framförallt en enorm frihet. I det här avsnittet så tittar vi lite grann på frågan vi började med. Varför gör vi skuggarbete överhuvudtaget? Det är ju obekvämt, det är svårt och det är ofta väldigt ensamt. Och vi diskuterar också vad har skuggarbete med mystikerns väg att göra? För att inleda tänkte jag börja med en allmän definition av vad mystik är för någonting. Det är ett sånt där ord som man kan slänga sig med och det kanske inte är självklart vad vi menar. Och det första som jag tänker, det är att bli mystiker. Det är inget mål i sig själv. Utan det är en konsekvens av en högre medvetenhet. För med en högre medvetenhet så kommer en större förståelse för hur livet i det större perspektivet faktiskt fungerar. Att vi börjar hålla för sant och se sambanden. Att allt levande hör samman. Att vi alla delar samma livskraft och livsvillkor. Så jag menar att mystiker, det är den som har gjort sitt personliga skuggarbete. Mystik generellt, det kan man säga att det är ju en andlig eller filosofisk tradition som strävar efter att få en djupare förståelse av det naturliga, det vi kallar för det övernaturliga, som ofta är det naturliga. Men att man går bortom det som syns för sinnena. Genom direkta, genom personliga upplevelser. Mystiska upplevelser handlar om att man känner en gemenskap med livet själv eller det gudomliga, om man vill kalla det så. Och att man kommer dit genom meditation eller någon form av andlig praktik. Eller spontana erfarenheter. Och inom mystiken som tradition, som ju finns i alla läror runt om på planeten, där betonar man just den direkta upplevelsen av det gudomliga eller liksom transcendentala. Alltså att man går bortom den intellektuella förståelsen. Att man kommer bortom den vardagliga verkligheten. Och man får insikter som går bortom det som man kan förmedla med ord eller traditionell kunskap. Så mystik finns som sagt i traditioner runt om i hela världen och den finns liksom utanför traditionella religioner såklart. Vem som helst, även den som inte betraktar sig som troende alls, kan ha en mystisk upplevelse, för det är liksom någonting så personligt, något så subjektivt. Så att mystik kan man ju säga att det är liksom utforskandet av det okända. Utforskandet av sin personliga andlighet. Och syftet är ju att få större insikt, en fördjupad mening i tillvaron. Så mystik är som sagt en väldigt personlig, väldigt individuell erfarenhet. Och olika personer som har en mystisk upplevelse kan tolka den och uttrycka den helt olika. Men utifrån den här definitionen, ta bara en kort stund och fundera när du har haft mystiska upplevelser i ditt liv. Upplevelser som gått bortom orden, bortom intellektet. Om du tänker efter, har du nog haft flera stycken. Och jag vågar påstå att ju större förståelse du har för hur skuggan fungerar, desto mer öppnar vi upp för fler mystiska upplevelser i våra liv. Hur kan jag påstå det här? Jo, det är ju så att skuggor är ju inte bara personliga. De är kollektiva och de är kulturella. Så det vi har gemensamt, vi som har vuxit upp i ett västerländskt samhälle, en västerländsk kultur, vi har gemensamma skuggor. Och en av de här gemensamma skuggor för oss som har vuxit upp och utbildats i västerlandet, det är att vi hanterar ofta rädsla för det okända genom att rationalisera. När vi ställs inför något vi inte kan förklara så söker vi alltid logiska förklaringar på allt. Och det som händer då, konsekvensen av den skuggan, det är ju att vi omedvetet förminskar våra upplevelser. Allt som är känslomässigt, intuitivt, själsligt, andligt eller en rent enligt definition mystisk upplevelse. Och allt som är svårförklarligt rationaliserar vi och försöker se det logiska. Och det vi gör då, det är ju att vi trycker ner våra känslor, vi förminskar våra upplevelser, vi trycker ner våra intuitiva impulser. Och det här är ju någonting vi har fått lära oss. Och det är så reflexmässigt att det sker omedvetet. Och när vi inser att det här att hela tiden rationalisera och försöka förklara allting, att det faktiskt är ett skuggbeteende som kommer från en rädsla för det oförklarliga. När vi dessutom ser att det är en rädsla som inte ens är vår egen personliga, utan det är bara någonting vi har fått inpräntat i oss. Vi har fått lära oss det under vår uppväxt. Då kan vi ju släppa den rädslan och gå bortom den. Vi kan leva fria från behovet vi trodde vi hade att allt vi upplever ska ha en logisk förklaring. Och om vi följer den tråden vidare, i den tid som vi lever nu så har vi ju så mycket kunskap. Vi vet att det kan vara både och. En upplevelse kan vara själslig, andlig. Vi kan få kunskap från vår intuition och det kan finnas logiska förklaringar. Det finns ju ingen motsättning i det. Så jag menar alltså att när vi lär oss att släppa den här kollektiva skuggan och rädslan för det oförklarliga och tillåta oss att ha de här upplevelserna, inse intellektuellt att det kan vara både och, då öppnar vi upp för fler mystiska upplevelser. Men det finns ytterligare en sån här kollektiv skuggaspekt i det här tänkandet, det här ständiga rationaliserandet som vi är så präglade av. Och jag skulle kanske säga att det här är en av vår tids största kollektiva skuggor. Och det är att trots att vi har så mycket kunskap och vet så mycket och vi lever liksom på 2000-talet, så är vi ändå kulturellt, kollektivt, mentalt kvar i ett tänkande från 1600-talet. Eller kanske ännu äldre. Jag menar alltså då att vi lever som om det är sant att vi tror att universum ser ut som det gjorde för Newton. Alltså att universum består av döda partiklar som är slumpvis utslängda och att allting bara tickar på som ett själlöst urverk. Och det här själlösa är ju vad som gör att vi fortfarande tänker och tror och gör att vi kan behandla varandra, att vi kan behandla djuren, att vi kan behandla livet på den här planeten så fullständigt respektlöst som vi gör. Fast än vi i vår tid har all kunskap som vi har om biologisk mångfald och hur livet hänger samman och framförallt att vi har kvantfysiken som liksom har överbevisat Newton för länge sedan. Alltså att allt liv hänger bokstavligen samman in i minsta beståndsdel. Men vår liksom kollektiva kultur har inte hängt med. Och jag tänker att det här att vi inte kan ta till oss ny kunskap och leva som om den är sann, det är en kollektiv skugga. Och någonting av det viktigaste vi behöver göra i vår tid är ju att inte längre låta det styra oss. Men samtidigt så har vi ju den här rädslan som vi har pratat om de senaste avsnitten, att rädslan straffas och blir utesluten. Att vi liksom Galilei som sa som det var hur himlakropparna egentligen förhöll sig. Han utmanade maktens ordning och han blev sittandes i husarrest resten av sitt liv. Så att det här gör ju att berätta om en mystisk upplevelse, det är ju inget vi väljer att dela vid fikabordet. Därför att vi vill inte bli behandlade som Galilei eller som alla tiders sanningssägare har blivit. Okej, idag så hamnar vi inte i livstidshusarrest som Galilei eller får dricka gift som Sokrates som påstods förstöra ungdomen med sin sanning. Men bara att folk himlar med ögonen bakom ens rygg på jobbet, det är obehagligt och skrämmande. För vi vill ju så gärna höra till. Men min upplevelse och erfarenhet är att ju mer de mystiska upplevelserna, ju vanligare de blir i ditt liv, ju mer självklar, ju mer vi öppnar upp för den här helhetsupplevelsen, desto lättare blir det att dela våra erfarenheter. Och framförallt att vi kan börja prata om det här att göra skuggarbete. Att vi faktiskt vill ta ansvar för vår upplevelse och hur vi ser på verkligheten. Så ju mer vi jobbar med det här, desto fler erfarenheter har vi ju liksom att sätta ord på. Det blir lättare, vi blir modigare att prata om de här sakerna när vi får mer erfarenhet. När vi lär oss, vi får fler ord, när vi tar till oss ny kunskap. Och som sagt, fler upplevelser att knyta an till och då kan vi dela våra egna upplevelser med andra. Därför att en egen upplevelse kan ju ingen ta ifrån en. Som man kanske kan med ett tyckande eller ett påstående. Så jag vill gärna dela den senaste i ordningen av de mystiska upplevelser jag har haft. För jag har haft många, många. Och det här är en historia och min tolkning av den som jag faktiskt skulle kunna dela med vem som helst. Med vilket fikabord som helst. Det här hände för bara ett par dagar sedan. Jag var på väg hem med bilen. Och när jag var nästan hemma så kom jag till en korsning där jag körde på huvudled. Men plötsligt så stod där en bil som var på väg att svänga ut framför mig. Trots att den hade väjningsplikt. Så jag blev såklart tvungen att sakta ner. Föraren hejdade sig och släppte förbi mig och jag gav honom en skarp blick, så där lite lätt irriterad. Jag såg att det var en man som körde och det jag reflekterade var att mina oreflekterade fördomar om manliga bilförare kom igenom. Alltså skuggan hoppade upp och mina fördomar hoppade upp när jag blev irriterad. Men jag släppte den tanken ganska direkt för att jag var angelägen om att få komma hem. Så mindre än en minut senare så svänger jag in på vår gata i villakvarteret. Och när jag kommer runt hörnet så kommer grannens katt springande i full karriär över vägen. Jag hinner bromsa. Katten ser mig inte ens för den var full färd på väg mot sitt mål. Men jag hann bromsa. Katten springer över vägen. Och jag överväldigas med en sån känsla av tacksamhet. För ganska omedelbart så börjar jag se det här förloppet i ett lite större perspektiv. Jag inser ganska omedelbart att den här mannen, som jag för 30 sekunder sedan var irriterad på, han visade sig vara en ängel. Hade jag inte blivit några sekunder försenad av hans utfall i korsningen? Hade jag kommit en sekund tidigare hade jag inte sett katten när jag svängde runt hörnet. Och den här upplevelsen, tacksamheten, gick liksom genom hela kroppen. Det var inte bara en tanke jag tänkte, utan det var verkligen en upplevelse när jag såg hela det här förloppet i ett större perspektiv. Så hela mitt sinnestillstånd skiftade. Alltså jag var i mitt vardagsmedvetande, jag var på väg hem från ett ärende och jag skulle sen liksom gå hem och in i nästa projekt. Plötsligt kom jag tillbaka till min samhörighet med allt levande. Jag blev verkligen påmind om att allt hänger samman. Insåg hur vi alla är vägledda, även när vi inte ens är medvetna om det. Och att det som vi tror är våra egna fel eller andras fel och misstag, det kan visa sig vara välsignelser i förklädnad. I boken En kurs i mirakler så finns det ett citat som på engelska är så här: "You do not know your advances from your retreats." Som betyder ungefär att vi kan inte skilja på våra framsteg från våra bakslag eller tillbakagångar. Vi vet aldrig varför saker egentligen händer. För den här mannen höll på att missa väjningsplikten. Han räddade kattens liv och han räddade mig från att köra på den. Nästa gång kan det vara jag som helt omedvetet gör ett misstag. Misstag inom citationstecken. För det här var verkligen en sån upplevelse. Jag tänker att mannen som höll på att svänga ut, han var troligtvis inte det minsta medveten om varför han inte bromsade där vid korsningen. Och jag vet ju inte vem det var, så att han kommer troligtvis aldrig att få veta att han ur det här perspektivet räddade livet på en katt bara genom att vara disträ ett ögonblick och inte ha koll på väjningsplikten. Och tyvärr så kommer han aldrig att få veta att kvinnan som körde förbi och gav honom en irriterad blick, det vill säga jag, att hon bara en minut senare tänkte på honom och kallade honom för en ängel. För mig så var det här en mystisk upplevelse. Och mystiken i det hela, det är just det jag sa, att upplevelsen kallade mig tillbaka från mitt vardagsmedvetande till min känsla av samhörighet med allt levande. För det är ju den vi tappar när vi bara rusar från projekt till projekt och är i vår lilla bubbla och förenklar till att göra människor till antingen fiender eller vänner. Vi betraktar människor som irritationsmoment som hindrar oss i vår framfart. Vi tappar det större perspektivet. Och den här upplevelsen tog mig tillbaka till det större perspektivet som jag är så enormt tacksam för. Om vi tänker oss att jag skulle berätta den här händelsen vid ett fikabord så skulle jag troligtvis få blandade reaktioner beroende på vad människor har för perspektiv på tillvaron. Och det är såklart okej. Troligen så skulle det hända att någon skulle vilja uttala sin skeptisk och vilja komma tillbaka till det logiska i det hela. Att liksom förneka att det fanns ett samband mellan de här händelserna, att det bara var slumpen. Och det är det här jag menar, att det är så lätt att trilla tillbaka i tanken att vi vill rationalisera, vi vill förklara med logik. Så att om någon skulle säga så till mig, alltså att med en skeptisk attityd säga att men vänta, det finns inget logiskt samband mellan de två händelserna. Så skulle jag vilja säga att det gör det ju visst. För hade mannen i vägkorsningen bromsat direkt och följt väjningsplikten, då hade jag ju kört över katten. Det är ju logiskt som helst. Orsakssambandet ligger ju i tiden. Naturligtvis finns det andra aspekter. Hade mannen inte bromsat, hade katten valt en annan väg och så vidare. Men det mest logiska hade ju varit att katten hade sitt mål på väg över vägen och att jag kommit sekunden tidigare och kört på den. Och det här jag menar, det kan verkligen vara både och. Det är en logisk förklaring. Men det är ingen motsats till den mystiska, intuitiva. Det logiska kanske är tidsaspekten. Ja, det skulle ha hänt. Och sen att jag säger att mannen var en ängel, det kanske är någonting jag tillskriver honom. Men min upplevelse av tacksamhet som överväldigade mig där i bilen, den var fullständigt verklig. Den kan inte bortförklaras. Ingen kan ta ifrån mig min upplevelse. Så det var någonting större som hände där. Att jag kom tillbaka till medvetenheten, att allt hör samman. Och kände också just det här att vi får hjälp när vi mest behövde det. Livet vill oss väl. Det räddade kattens liv och det gjorde min dag. Så som jag ser det så är den yttersta konsekvensen av att göra skuggarbete. Det är att göra sig fri från begränsande föreställningar. Som är rotade i rädslor. Att göra sig fri från en kringskuren tillvaro av illusioner om oss själva. Att göra sig fri från begränsande tankemönster om hur livet ska vara. Och att göra sig fri från det här reducerandet av våra upplevelser. Förminskandet av våra känslor. Skuggarbete är inte bara vägen till mystiken, det är vägen till frihet. Skuggarbete ger oss större utrymme att handla, större utrymme att tänka, större utrymme att tolka upplevelser. Att tillåta oss att se det högre och större perspektivet. Tillåtelse att se verkligheten som den är, utan de här förminskade filtren som vi haft för ögonen fram till den dag som vi blir medvetna om dem. För mig så är det här alla anledningar att fortsätta ett skuggarbete som i perioder är tungt och svårt, utmanande och ensamt. Och samtidigt kommer det hela tiden nya utmaningar. För vi knäcker koden. Vi förstår hur skuggarbete fungerar. Vi kommer till en verklighet där vi ser saker i ett nytt ljus. Det är en vattendelare. Livet före, livet efter. Vi börjar ta fullt ansvar. Så när vi står där med en högre medvetenhet utan den här kringskurna tillvaron och skuggor och sår och triggers och tilldelade roller. Vad händer då? Vem blir vi då? Plötsligt får vi både möjlighet och också hitta modet att än en gång reflektera över livets stora frågor, målet och meningen med tillvaron. Och när vi har kommit genom vattendelaren och upptäcker att det faktiskt finns ett annat sätt att leva och att uppleva världen. Då kan vi också kanske få andra svar på de här frågorna än vad vi fick tidigare på vår resa. Så min erfarenhet är att skuggarbetet utmanar oss ständigt. ständigt. Men på det stora hela så gör det att livet känns lättare och mer meningsfullt. Jag tycker att jag i mycket större utsträckning kan känna att det faktiskt är sant att målet med vår tillvaro är att kunna känna sinnesfrid. Och att förstå att det som jag kanske tidigare tyckte var en kliché, det här att sinnesfrid hos en enskild person, att det kan bidra till världsfred. Det låter otroligt klyschigt, men jag börjar förstå att det faktiskt är sant. Och att det blir sant i sina konsekvenser. Samtidigt, den här ständiga utmaningen på den här resan, att livet är lite grann som ett tv-spel. New level, new devil, som man brukar säga. När vi knäcker en kod och börjar se skuggor, våga titta på oss själva och börja hela våra egna gamla sår, sluta spela med i det här med projektioner och tilldelade roller. Den nya nivån är att vi också ser att något nytt behöver komma in. Vi känner att vi har vuxit ifrån sammanhang. Vi känner kanske att vi saknar sammanhang. Och behöver söka oss till något nytt. När man gör någonting stort och omvälvande och känner att man har kommit igenom, så är det ofta så att vi vill söka oss vidare. Och det är ofta sant och rätt att göra så. Men i det så ligger kanske den skugga vi minst av allt vill se. Vi vill så gärna säga att vi har lärt oss läxan. Vi kommer aldrig att göra om samma misstag. Nu har jag knäckt skuggkoden. Skuggan att vi liksom är klara och redo att gå vidare. Är det verkligen sant? Det sägs att Moder Teresa ska ha sagt att om du vill skapa fred i världen så börja med att gå hem till din familj. Och i det påståendet finns väldigt mycket sanning. När vi känner att vi har kommit vidare, att vi utvecklas, att vi är på väg till något nytt, att nya dörrar öppnas, så är det verkligen ett test. Att testa att komma tillbaka till gamla sammanhang. Bara reflektera över tanken att bo hemma hos dina föräldrar ett par dagar. Om dina föräldrar inte längre är i livet, så reflektera hur det hade varit att bo hemma hos dina föräldrar om de hade varit i livet. Bara känn känslan. Eller du som har vuxna barn, när de kommer hem på sommarlovet under universitetet och plötsligt så ligger det smutskläder och disk överallt. De lånar dina prylar och kläder utan att fråga. Bara känn in den känslan. Här kan vi fråga oss om vi har klarat testet. Kan vi fortfarande känna sinnesfrid i de sammanhangen? Jag kan ärligt säga att det är i de sammanhangen som jag fortfarande tappar det. Så det är en väldigt bra check att ha med sig. När vi tror att vi har gått vidare och kanske blivit mer upplysta. Och hur hanterar vi vårt privatliv? Hur hanterar vi våra absolut närmaste relationer till de människor vi inte kan välja? Alltså våra barn, syskon, föräldrar. Det är verkligen så vi kan få en spegelbild på i vilken mån vi kan bidra till fred i världen. Det finns ett annat väldigt användbart citat i det här sammanhanget. Som jag har hört att det kommer från USAs armé, och det är på engelska. Och det är så här. De säger i armén att you don't rise to the occasion, you sink to the level of your training. Det innebär alltså att när vi hamnar i en stridssituation så växer vi inte med uppgiften, utan i en utsatt situation så sjunker vi till nivån av vår träning. Och i det här finns också en stor sanning. Det är verkligen den här relationskollen är en sån bra check på hur långt vi faktiskt har utvecklats andligt. Har vi verkligen tränat så kan vi hantera tonåringar som slänger kläder omkring sig. Men som jag sa, det är ofta där som vi fortfarande tappar det. Så det är just där som vi också kan se hur långt vi egentligen har kommit. Så att det kan både vara glädjande att se att vi har kommit lite längre. Att det som förut tryckte på våra knappar och fick oss att gå i taket inte triggar oss längre. Men det får oss ju också att upptäcka att hoppsan, här finns en del att jobba på. Kan vi kliva över tonåringens klädhögar utan att få pulshöjning? Pallar vi att träffa morbror Lasse på släktträffen? Han är lika irriterande som han alltid har varit och kommer med sina dåliga skämt. Har jag förändrats så att jag inte går igång längre? Eller ramlar jag tillbaka? Så när vi faktiskt kommer till den punkten när all träning har tagit oss till en sån nivå att vi faktiskt märker att vi i mycket mindre grad går igång på andras utspel. När vi befinner oss där så menar jag att vi kliver in i en ny roll. Och den rollen handlar ytterst om vårt ledarskap. Vi som lever på den här planeten lever i en tid där alla goda krafter behövs. Och om det är någonting som världen behöver så är det ledare som har gjort sitt personliga skuggarbete. Vi lever i en värld där det är en kollektiv myt att framgång är detsamma som att köra på i full fart. Spelar inte så stor roll vad vi gör utan bara att vi gör väldigt mycket och att det syns. Vi ser det i politiken, vi ser det i företagskulturer, vi ser det i kändiskulturen. Alla populärkulturer, för att inte tala om det som människor visar upp på sociala media. Jag menar att den nya tidens ledarskap, det handlar inte om att göra mycket fort och göra så att det syns. Jag skulle vilja säga att all framgång, all riktig framgång, handlar inte det minsta om att göra saker fort och synligt. Utan det handlar om att göra saker in alignment, i synk, vid rätt tid, vid rätt plats, med rätt människor som är på rätt nivå. Göra det på ett inkännande, intonat sätt. Den nya tidens ledarskap är intuitivt. Och framförallt, det här ledarskapet agerar från en annan plats. Det är ett ledarskap och en plats inom oss själva som vi inte kan komma till genom intellektet. Utan en plats vi bara kan komma till genom att gå bortom våra rädslor och skuggor och farhågor. När vi vandrar skönhetens väg så att den blir mystikens väg kan vi komma till en plats varifrån vi kan fullt ut kliva in i vårt ledarskap. Och här skulle jag vilja att om du har möjlighet nu kanske blunda, sätta dig i ett lite mer meditativt tillstånd. Stanna upp och sätta dig ner om du kanske är på promenad när du lyssnar på det här. För jag skulle vilja måla en bild för dig. En bild, en inre bild som visar dig den plats som du som vandrar i skönhet, du som har gjort skuggarbete. Du som har öppnat upp för mystiska upplevelser och kan se ett högre perspektiv. Du som är redo att ta ett större ansvar, leva med en större medvetenhet och välkomna en större frihet. Jag vill visa dig den plats varifrån du agerar. Men vi börjar med att titta på den plats som du har kommit ifrån. Tänk dig att vi intar ett helikopterperspektiv här. Tänk dig att du befinner dig i luften och tittar på ditt liv ovanifrån. Och att du på marken ritar två cirklar. Den ena cirkeln visar dig vart de allra flesta människor befinner sig största delen av tiden och var du befann dig innan du började din resa. Det är i cirkel nummer ett. Det här är en plats där det är mörkt. Det är ständig dimma, molnigt, regnigt. Mörka moln ovanför ditt huvud. Och runt den här cirkeln finns staket som symboliserar alla föreställningar och illusioner som du trodde var sanna. Runt staketet finns ännu ett lager av taggtråd. Och den här taggtråden, det är våra kollektiva, kulturella föreställningar om hur vi ska vara. Hur vi blir lärda att vara som män, som kvinnor, som föräldrar, i vår familj. Hur vi ska vara som anställda, som chefer och så vidare. Alla kollektiva kulturella föreställningar symboliserar taggtråden. Och runt de här två murarna finns ytterligare en mur. Den här muren är av betong. Och den är hög. Och den symboliserar de skuggor som hela mänskligheten på planeten är fast vid. En mur som ingen ännu lyckats riva. Trots att alla vet att den här muren är det som kommer att bli vår död. Om vi inte förändrar vårt sätt att leva på den här planeten. I den här cirkeln, innanför de här murarna, i dimman, i molnet, bakom staket och taggtråd. Medvetandemässigt så är det här de allra flesta människor befinner sig mentalt och känslomässigt. Det är här vi agerar från vårt ego. Allt handlar om att överleva. Vi tror på allt vi tänker och vi försöker bara hantera vår ständiga rädsla. Vad kan komma från den här platsen? Vi gör oss själva och varandra illa och vi vet att det är sant att hurt people, sårade människor sårar människor. Det här är födelseplatsen för den onda cirkeln av våld som ständigt eskalerar. Som inte kan skapa någon fred utan utom möjligen en tillfällig vapenvila. Den fred som kan uppstå genom hot, genom övertag och hot om våld. I den här cirkeln är människor medvetandemässigt traumatiserade. Agerar som om det är fysiskt krig, även om det inte råkar vara så just på den platsen där vi lever. Men majoriteten av människor idag agerar medvetandemässigt som om de befann sig i krig. Som om vi ständigt var hotade till livet. Vilket på ett sätt, på ett plan, naturligtvis är sant utifrån den situation som hela planeten just nu befinner sig i. Men det här är inte den enda verkligheten. Även om vårt ego och vårt vardagsmedvetande inte kan se något annat inlåst bakom stängsel, murar och moln. För nu går vi till den andra cirkeln vi ritade. Vi ritade två cirklar på marken och om du väljer att gå och ställa dig i den andra cirkeln. Det här är cirkeln av fred. Det här är cirkeln av ljus. Det är härifrån vi vandrar skönhetens väg eller mystikens väg om du så väljer. När du står i den här cirkeln så känner du att du har kontakt med marken. Kontakt med jorden. Kontakt med människor omkring dig i deras hjärtan, från deras hjärtan. Här lever du i en känslomässigt medkännande närvaro. Det är en plats där det är lätt att mötas och lätt att kommunicera. Från den här platsen känner du i djupet av ditt väsen hur du hänger samman med allt levande. Med hela livets mångfald av växter och djur och varelser i vattnet, på marken, i luften. Och när du tittar upp från himlen från den här platsen så ser du en klarblå himmel och en sol som lyser på dig, till dig, genom dig. Det här är en cirkel av ljus och liv och kraft som finns i världen. Som inte flyr från världens konflikter och stormar, som inte står tyst, men som inte svarar från en plats av konflikt. Som inte möter rädsla med mer rädsla. Utan när vi står i en cirkel av ljus kan vi möta allt som kommer i vår väg från en plats av trygghet och närvaro. Här kan vi möta det som kommer med öppenhet, med medkänsla. Med ett inspirerat ledarskap. Det vill säga vi tar ansvar och samtidigt litar vi på att vi har det vi behöver. Att andra gör sin del. Att vi får hjälp längs vägen. Vi litar på att vår nivå av träning räcker för att hantera de utmaningar vi står inför. Det är en så enorm skillnad att medvetandemässigt befinna sig i den här cirkeln jämfört med den första där vi agerar som om det vore krig. Det här är en helt annan verklighet. Här råder helt andra lagar. De här två cirklarna står inte i förbindelse med varandra alls. Vi kan nämligen inte vara i båda cirklarna samtidigt. Antingen är vi i fred och då finns inte konflikten. Eller så är vi i rädsla och konflikt och där finns inte freden. I den första cirkeln så råder lagen att hurt people, sårade människor, sårar människor. Men i den här cirkeln av ljus, när vi agerar från den här platsen så gäller lagen healed people, heal people. Eller freed people, free people. Alltså helade människor, helar människor, fria människor, befriar människor. Det här är den plats som vi kommer till när vi har gjort och fortsätter göra vårt skuggarbete. Vi kan kalla den för skönhetens väg, vi kan kalla den för mystikens väg. Eller vi kan helt enkelt kalla den för livet. Men i den här cirkeln agerar vi från en annan plats. Och då får vi också ett annat svar i det yttre. Så när vi medvetandemässigt kan befinna oss och agera från denna cirkel av ljus i vårt medvetande så delar vi inspiration och möjligheter. Och vi sprider också hopp. Skönhetens väg kommer med hopp för en ny tid. Och hopp är en aktiv handling. Hopp handlar inte om att sitta passivt, hålla tummarna och bara hoppas på det bästa. Hopp är en aktiv kärleksförklaring till livet. Till ditt, till vårt, till allas vårt liv. Aktivt hopp innebär att dela och sprida inspirerade tankar, ord, handlingar. Det är från den här platsen som vi kommer att riva de symboliska murarna från den första cirkeln. Murarna som håller hela mänskligheten och allt liv på jorden fängslad. De murarna kommer att lösas upp och försvinna till slut. Från en sårad plats kan vi inte förändra världen. Det är svårt, för att inte säga omöjligt, att slå sig ut från en sårad plats. Men att ha större medvetenhet, eller om vi kallar det att leva som mystiker, det innebär ju att ha den här kunskapen och medvetenheten att vi mentalt och känslomässigt ständigt rör oss mellan de här två platserna. Mellan cirkeln av mörker, cirkeln av ljus. Vi rör oss ständigt mellan dessa två platser men vi kan aldrig vara på båda ställena samtidigt. Och viktigast av allt, att vi har ständigt friheten att välja. Vi kan välja om vi mentalt står i och går till cirkeln av ljus. när vi ställs inför utmaningar och triggers. Vi har också medveten att hejda oss när vi inser att vi har ramlat tillbaka innanför murarna, innanför staketen, och inser att vi agerar från en sårade plats. Det här är kanske en av de djupaste och viktigaste insikterna på den här vägen. Att veta att vi aldrig kan vara på båda ställen samtidigt och att vi alltid har frihet att välja. Egentligen är det väldigt enkelt, eller hur? Det här är ord du så många gånger hört i så många andra sammanhang. Att det bara finns två perspektiv att se på tillvaron. Antingen genom kärlek eller genom rädsla. Att alla våra känslor och upplevelser antingen kommer från kärlek eller från rädsla. Och jag tycker att, även om vi vet att det är sant, så tycker jag att den här bilden av en cirkel av ljus och en cirkel av taggtråd gör det lättare att beskriva tillståndet. Och det är lättare att komma ihåg att hoppsan, nu hamnar jag visst innanför taggtråden igen mentalt. Men jag är fri att gå över, att lyfta mig själv över murarna och istället inta perspektivet från cirkeln av ljus. För att kunna se den här situationen, mig själv och människor omkring mig annorlunda. För mig är den här bilden hjälpsam. Och naturligtvis, vi människor, kanske möjligen några upplysta själar, här på jorden. Men det är ingen som jag känner som ständigt befinner sig i den här cirkeln av ljus. Utan vi ramlar ju hela tiden tillbaka till gamla mönster innanför taggtråden. Men just den här förmågan och medvetenheten att reflektera, det är ju nyckeln och vägen ut. Så innan vi började göra skuggarbete, då befann vi oss innanför murarna på heltid. Det tog enormt mycket av vår energi att hantera konflikter, både yttre och inre draman, tankar om oss själva som sen utspelade sig i våra relationer. Det tar så enormt mycket av vår energi att vi är nog inte medvetna om det just när vi står där. Men ju mer vi lär oss om hur det här fungerar, så förändras ju även den yttre verkligheten. Inte det, bara det att våra relationer blir lättare och smidigare, utan vi blir medvetna om synkronicitet. Saker som ser ut att bara hända, som är till vår hjälp och till vår fördel. Vi lägger märke till att vi är mer i linje, alignment, mer i synk med livet självt. Hamna på rätt plats vid rätt tid. Och det här leder oftare till händelser som med vårt gamla sätt att tänka som vi betraktade som oförklarliga. Det är ju det här som vi kallar för mystiska upplevelser eller upplevelser av synkronicitet. Att vi får oväntad hjälp av livet själv, som historien med katten som sprang över vägen. Och där du själv säkert har flera exempel. Det som händer är att vi tidigare inte såg sambandet. Men när vi börjar reflektera och befinner oss i den här cirkeln av ljus, så ser vi ju allt på ett helt annat sätt. Så i teorin är mystiken ganska enkel. Det handlar om att lära sig skifta perspektiv från rädsla till kärlek, eller från den här mentala cirkeln av ego, taggtråd och rädsla till cirkeln av ljus, sinnesfrid och fred. Och för att sammanfatta det här, vägen hit, som jag ser det, går i tre steg. Det första steget, det är att börja se sin egen del och ta ansvar. Att se sin egen del i 100% i alla relationer, i alla situationer. Att göra det som vi de här senaste 8 avsnitten i podcasten har pratat om som begreppet skuggarbete. Att göra skuggarbete är steg 1. Steg 2. Det handlar ju om att hantera känslorna som skuggarbetet väcker och att ta ansvar för dem. Och det här, det är det som verkligen är lätt att säga men svårt att göra. För att fullt ut hantera känslor och fullt ut se sitt eget ansvar, det är faktiskt ingenting som vi kan göra ensamma. Vi kan komma en lång bit ensamma, men sen behöver vi varandra för att speglas i, spegla oss. Att verkligen få uttrycka våra känslor och få andra människors feedback från en plats av välvilja. Vi behöver alltså befinna oss i sammanhang där någon annan vill oss väl och kan hålla ett rum för oss. Ett rum där vi är trygga, där vi fullt ut kan uttrycka vad vi känner med ord, med tårar, kanske till och med skrika om så behövs. Visst, vi kan gå ensamma ut i skogen och skrika av oss, men om vi verkligen vill utvecklas psykologiskt och mellanmänskligt så behöver vi visa vår sårbarhet inför oss själva genom en annan människa. Och det här spacet, det här rummet, trygga rummet som någon annan håller, det kan naturligtvis vara professionell hjälp. En psykolog eller kurators terapisoffa. Det kan vara en självhjälpsgrupp, en samtalscirkel. Men det kan vara en cirkel av vänner, en bokcirkel, ett jaktlag, en kvinnocirkel. Det kan vara ens bästa kompis eller partner. Men det måste finnas en annan människa som håller ett rum av välvilja där vi kan låta våra känslor komma till uttryck. För det är först när vi tillåter oss att bli sedda och hörda, trygga, bemötta med respekt som vi fullt ut verkligen kan ta ansvar. Och vi har ju också skuggor som vi omöjligt kan få syn på själva. Så att vi behöver andra människors välvilliga men uppriktiga feedback på vårt eget beteende, våra egna tankar, för att vi verkligen ska kunna se hela oss själva. Och vill du ha ett råd av mig i det här sammanhanget, har du aldrig provat på coaching eller ett professionellt samtal, så skulle jag varmt rekommendera dig det. Ha tillit och prova det fram. Det finns massor med olika samtalsmodeller. Men det viktigaste, det är att det är en person där kemin matchar. Att ni gillar varandra. Så, första steget, att göra sitt skuggarbete. Andra steget, hantera känslorna som kommer med det. Och sen det tredje steget. Det är där vi ser effekterna av det inre arbetet som vi har gjort i det yttre. Här kan vi verkligen se hur skönhetens väg blir mystikens väg. För när vi har sett igenom skuggorna intellektuellt, kunskapsmässigt, gjort jobbet. Två, löst upp de tunga känslorna. När de löses upp och vi blir mer av oss själva, så river vi ju de här inre murarna. Då blir mystik och mirakel plötsligt något som händer varje dag. Så i ännu större utsträckning börjar vi se den här synkroniciteten i händelser, upplever i större utsträckning att andra omkring oss vill oss väl, att livet självt vill oss väl. När det enda som egentligen har hänt är att vi i det inre har lyckats skifta perspektiv. Vi har gått från en cirkel av strid till en cirkel av ljus och fred. Vi agerar från den platsen. Och från den platsen kan vi agera i alignment och mer framgångsrikt hjälpa både oss själva och andra. Från den här platsen kan vi kliva in i ett nytt ledarskap. Det nya ledarskapet för världen, där alla goda krafter behövs, där ledare som gjort skuggarbete kliver fram, där du är en av dem. Och från den platsen så blir det inte bara en klyscha att frid i sinnet leder till världsfred. För det är verkligen så här som vi skuggarbetare blir fredsarbetare. Tack för att du lyssnat på det här avsnittet och den här säsongen. Nästa säsong och nästa avsnitt kommer självklart att handla om ledarskap. Tack för idag.